Då säger jag och min fru Laila tack att vi fick komma hit och hälsa på er igen. Vi har ju träffats många gånger, många av oss, en del kanske lite nya ansikten. Men det ska bli intressant att se hur Herren vill hjälpa oss att ta steg framåt. Det är så här att vi har hört ryktas om att Småland står näst i tur för att levereras Nya Testamentet till alla postlådor. Och när jag satt och förberedde mig så kom det liksom för mig en del av de där bitarna. Och jag började tänka, hur kommer folk att reagera när man plötsligt öppnar sin postlåda och får ett kuvert eller en plastpåse eller vad det nu kommer att förpacka sig. Och så plötsligt så får man en bibeldel som man plötsligt bara så här va. Därför att det finns så många olika nyanser av åsikter angående Bibeln. Och vi ska ta upp en del av de bitarna. Därför att när vi tänker på att nå nya människor eller människor som kanske står väldigt nära, så måste vi liksom ta steget till deras skor där de står. Istället för att ta våra söndagsskor där vi vet hur allting hänger ihop. Och förstå hur de är i sina tankegångar. Vad är det för frågor de har egentligen? Vad är det för åsikter de har ärvt någonstans ifrån? Och hur kan vi då med hjälp ifrån den utgångspunkten där de är hjälpa dem att hitta till det som vi tycker är så självklart, så naturligt, så underbart, därför vi har upptäckt någonting. Jesus var expert på detta. Han var alltid i deras skor som inte hade det så lätt i livet och som var sökare. Och så gick han med dem och satte dem på den fasta klippan. Och plötsligt så hände någonting i deras liv. Vi har tyvärr ibland lite lätt för att säga kom till kyrkan, kom till det som vi är hemma med, det vi kan förklara i alla fall hyfsat. Nu ska vi gå lite utanför de så här säkra referensramarna och se lite grann på hur människor runt om oss kanske tänker om just Bibeln. Paulus, han var väldigt medveten om detta. Så när han skriver till sina vänner, församlingen i Kolosse, så kan vi läsa så här. Var visa när ni möter det utomstående och tar vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med, vad tror ni? Kryddat med. Vad är den vanligaste kryddan vi har? Salt är det ju. Ja. Och i Bibeln har det en speciell betoning och ett innehåll. Att det är kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en. Gode tid alltså. Du är lärare. Och du försöker, ja men åt det hållet i alla fall. Och det är en del andra som också är i det här området. Lära andra och försöka förmedla någonting. Ni vet allt det här. Och hela vårt liv är ju ett lärande. Och ibland lär vi oss av människor som man mest kanske inte tänker sig skulle ha någonting att ge. Men det är så genuint äkta. Så lärande och förstående av omgivningen, det är en livskonst. Och Bibeln vill att vi ska vara pålästa, det säger Paulus. Jesus var oerhört påläst, om vi tänker efter. Han kunde förmodligen hela Gamla testamentet utan till. Det kunde nästan varje farisé också under hans tid och åren tillbaka. Man hade en teknik för att lära sig. Alltså, nu är det så att när Jesus kommer så är det så här att han bemöter en fundamental kritik på en enda gång. Och det är kritiken om bibelordet. Kan man verkligen lita på det? Kan det verkligen finnas tyngd i förtroende att våga tro att det här stämmer, att det är sant? Att det inte är påhittat? Att det inte är ändrat någonstans? Bortstruket någonstans? Vänt om i ordningen kanske. Jesus han deklarerade det här bergspredikan. Och det här är väldigt intressant. För den här kritiken som Jesus redan bemöter på en gång, det han säger här om en liten stund, det möter vi här idag. Bibeln kan man väl inte lita på. Det är bara myter. Det är bara påhitt. Det är gamla sagor. Finns väl inga bevis? Vi ska titta en del på det här. Nu läser vi vad Jesus sa. Tro inte, säger han, att jag har kommit för att upphäva lagen. Lagen, han syftar på Gamla testamentet. Och han understryker det genom att lägga till, eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgår, ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Matteus 5 och 17 och 18. Det här är intressant. Därför att nu kopplar Jesus greppet om Gamla testamentets trovärdighet med sin egen person. Så är det så att man tycker att när man Gamla testamentet, det kan man inte lita på. Ja, men då kan man inte lita på Jesus heller. Han sätter ihop allt detta till ett enda. Och så har det också kommit kritik. Jag minns när jag blev frälst. Det var ju bara på 70-talet. Då sa man, Jesus, nej, han, det är bara upphittat. Det är inte säkert han har funnits. Det är bara ett önsketänkande. Nu har man ju faktiskt under de här åren som har gått kommit fram till att den som hävdar en sån påstående är för dåligt påläst. Att Jesus har funnits, det är odiskutabelt. Det finns för mycket bevis som talar för motsatsen. Han har funnits. Under Jesu tid så fanns det alltså redan då en grupp som ifrågasatte Jesus som person och hans gudomlighet. Precis som vi kan märka idag. Att han har levt, men att han var Gud, nej. Det fanns redan då. Fariserna var oerhört noga med att påstå att han är bara Josefs son, ingenting mer. Och när han säger någonting om att han är Guds son, då reser de ragg och det ledde honom rakt in i döden. Man kunde inte köpa detta fakta ifrån deras håll. Och de här sakerna har ju följt oss genom åren, att Jesus, han är bara en vanlig människa. Men vi sitter inne med någonting här som jag återkommer till allra sist, som är fantastiskt. Men vi ska fortsätta lite grann här. Det har funnits mer kritik mot den kristna tron. I slutet på 1700-talet så kom upplysningstiden. Då man ville förakta allt vad auktoritet heter. Och kyrkan hade en väldig makt på den tiden över människorna. Den var lika stark som kungamakten ibland, kejsarmakten, och var oftast infiltrerad med varann. För att hålla pli på folket, om man uttrycker sig lite enkelt. Och man kan förstå reaktionen på ett sätt. Den var inte felaktig. För kyrkan är och ska inte vara en makt i världslig på det sättet. Utan det ska ju vara någonting helt annat. Och då började man att ifrågasätta kyrkan. Man började ifrågasätta just den här boken. På nytt igen. Har ju funnits genom århundraden, men då sattes allt vad heter det? Artilleri in för att ifrågasätta. Stämmer verkligen Bibeln? Om man satte upp olika teser att här finns inga bevis. Man menar på att det ska finnas utomstående historieskrivningar som bekräftar. Och de var så få som man menar på att det här är en bok som är uppdiktad bara för att man ska få ihop någonting att tro på och utöva makt över andra människor. Kortfattat. Det var hårda tag. Plötsligt börjar någonting mer att hända i mitten på 1800-talet. Man börjar att gräva i ytskikten i Mellanöstern. Rent slumpmässigt så hittar man plötsligt dokument i stora stenstoder. Historiebeskrivningar som fina, viktiga kungar hade levt längre tillbaka. Och där plötsligt så finns det text som direkt är synkad till Gamla testamentet. Rent historiskt. Det ena efter det andra börjar man att hitta. Och tiden går. Och man hittar mer och mer. Arkeologin, de som jobbar med de här sakerna, hittar fler och fler saker där nere i Mellanöstern som bekräftar Gamla testamentet. Och snart börjar argumentet att Bibeln är en myt smula sönder, naggas i kanten. Men det här är inte någonting man läste i dagstidningarna precis om. Eller som om det hade funnits tv hade legat övers på nyhetsbiten. Utan det här var någonting som man inte ville ta med i sin tankebana. Men tiden går. Forskningen gör framsteg även på det här området om att leta fakta om Bibeln. Och som om någonting inte har med det att göra så händer något mycket märkligt 1947. Därför att då är det en pojk som är ute och letar efter en bortsprungen get nedanför Jerusalem, ner mot Döda havet. Och plötsligt så är det ett ljud som han inte riktigt kan få klart för sig. Vad var det som hände med den stenen? Det var en klang som uppstod som gjorde att han blev nyfiken. Och rast var han där och märkte att här är något som var intressant. Han hittar pergamentsrullar. Och på något sätt så får han med sig något av de här dokumenten. Det finns massor av dokument. Jag tror det var närmare ett tusental dokument har man hittat i det här området. Dokumenten är så gamla så att hela omvärlden funderar på, är detta möjligt? Pergament trasas ju sönder efter ett antal hundra år i normalfallet. Men här är det pergamentsrullar som är bevarade från 200 år ungefär före Jesu födelse. Och de går fortfarande att läsa med stor försiktighet. En del var inte helt bevarade. Det här väckte sensation. 1947. Och precis efter så bildas landet Israel. Det är mycket som rullas runt i människors tankar. Därför det här med Israel var ju också någonting som stod i Gamla testamentet. Att de skulle få tillbaka sitt land. Sen får vi tycka vad vi vill om vad som händer. Men i alla fall, det var mycket som rullades upp. Det här skakade om kritikerna en hel del. Det här fyndet, det var 1000 år äldre än vad man hade tidigare. Det gamla fyndet. Avskriften var från 900-talet efter Kristus. Det man hittade i Qumran var från 100-talet eller 200-talet före Kristus. 1000 års skillnad på de här dokumenten. Vilken fråga har man då? Stämmer de? Stämmer de här jättegamla dokumentet med det andra dokumentet som var från 900-talet? Hade man slavat med avskrifterna? Hade man skrivit om bibeltexterna? Hade man liksom klurat till det för att det skulle stämma bättre och så vidare? Och en samlad grupp som har studerat de här avskrifterna kan bara konstatera att den bibel vi har idag stämmer överens med det man hittade i Qumran. En sak, det kan vara en del ändelser och sånt som är lite annorlunda ibland. En sak man var oerhört intresserad av att veta, det var Jesaja-boken. Jesaja hade fått så mycket kritik och hade blivit så underkänd av så kallat vetenskap. Och man menar på att det är en bok som var skrivet inte av bara en Jesaja, kanske en upp till tre eller fyra olika personer. Vid olika tidsskeden, där den ene Jesaja var död medan en annan Jesaja skrev efteråt och fyllde på. Bara för att man ska kunna bortförklara det profetiska. Okej, vad hände när man letade efter de här skriftrullarna? För man hittade hela Gamla testamentet utom Esas bok av någon anledning. Så Jesaja fanns med bland de här avskrifterna. Jo, kan ni begripa? Där hittar man inte tre olika Jesaja-rullar, utan man hittar inte minst en hel Jesaja-rulle som betygade att under judendomens tidiga historia så var Jesaja en erkänd profet. Och varför attackerar man just Jesaja? Det är ju han som profeterar om Jesus. Det är han som skriver vad som hände med honom på korset, där han dör som ett offerlamm och så vidare. När judarna skulle göra en avskrift, när en bokrulle hade blivit uppsliten och man skulle skriva en ny, då gick det inte till som det gör idag precis. Det tog en väldans tid att göra det här. Det var en som stod där och en som satt där. En som läste från den gamla bokrullen och en som skrev på det nya pergamentet. När det var klart så gick man över och tittade på varje rad. Man hade en slags sätt att kunna summera ifrån originalet till det nyskrivna att den summan stämde. Och det gjorde man med varje rad. Skulle det vara något fel där, en prick som inte var rätt, så brändes hela den delen som var skriven. Så fick man börja om på det arket, även om det nästan var färdigt. Och så brändes det. Så noga var judarna med att bevara Gamla testamentet. Så att detta tänket om att det skulle vara justerat, att det skulle vara gjort för att det skulle passa, börjar vittas under mer och mer. Det här tror nämligen många människor som vi möter idag, att Bibeln, den är säkert omskriven. Det är inte säkert att det här är sant. Det är viktigt för dig och mig att vi vet om någonting om hur Bibeln kom till, hur den har förvaltats. Jag tror inte vi kan omvända någon med att säga, men du har väl läst Döda havsrullarna av vad som hände. Det hjälper kanske inte de flesta. Men det hjälper dig att vara trygg i situationen när du möter argumentet. Det är jätteviktigt. Jag minns själv när jag fick de där motargumenten emot mig, när jag bekände att jag hade blivit frälst. Då fick man höra, ja men då får du inte göra det, då får du inte göra det, då får du inte göra det. Det minns jag, en av mina kompisar sa. Det har jag inte hört någonting om, så här. Och jag har inte tid med det heller, så här. Nej. Och det räcker för mig. Jag har fått helt nytt intresse. Så det är inget problem. Och han stod helt mållös när jag bara liksom spontant sa att jag har inte tid med det. Det är inget bekymmer. De människorna som finns runt om oss har svårt att förstå att tron på Jesus kan få ett sånt oerhört innehåll i människas liv. Utan man tror att det är att läsa tråkiga skrifter, att gå i kyrkan, man måste göra det, man ska göra det, och får inte göra det och så vidare. Det är mångas bild. Och där har du och jag en uppgift att liksom lysa ut att evangeliet, det är mer än att gå hit till kyrkan en dag som denna, utan det är någonting mycket större. Men det som är viktigt också för din egen och min del, det är att vi vet något om bibelordet nu när det ska delas ut. Att vi kan bemöta de här frågorna så det inte kommer som en chock. Och vi står där helt mållösa. Och man behöver inte gå i svarsmål i alla lägen, utan då kan man ju bara fråga, hur har du fått veta det här? Och så kan man ju berätta, vet du vad jag har läst? Och ta det på ett positivt sätt. Att bemöta människor vänligt, kryddat med salt. Och inte stå och bli chockad och bli mållös, utan vara medveten att de här frågorna, de borde vara döda, men de är ju i högsta grad levande för väldigt många människor. Och så ser man detta som en stor sten framför Jesus. Att det här kan man nog ändå inte lita på. Och det är därför som Jesus är så noga med att proklamera när han kommer. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har kommit för att uppfylla dem istället. Paulus, han är ju väldigt säker på sin sak. Och det är inte alltid vi i den formen som han är i här. Men han säger i alla fall: så mycket fasta står nu det profetiska ordet för oss. Så att, och ni gör rätt i att hålla er till det ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr. Så mycket fasta står nu det profetiska ordet. Det handlar om bibeltexten. Och det är inte något vi kanske kan förmedla till vår omvärld, att vi tror på det och det och det. Utan det är något annat som vi kan förmedla först. Paulus, han säger: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft, det är frälsning för var och en som tror. Jag tror den här första raden är så väsentlig för dig och mig. Jag skäms inte för evangeliet. Och den som inte skäms för en sak, trots att den kanske är lite avvikande, det märks på den personen. Den står liksom inte och vänder annan sida till, utan den står med en öppenhet. Den står med en förväntan. Oavsett hur reaktionerna blir, så är man liksom trygg med det man har. Och det är viktigt för dig och mig, att när vi möter vår omgivning, våra arbetskamrater, våra grannar, när vi är på affären, när vi pratar telefon, att vi ska inte fångas av en rädsla att jag kommer inte kunna klara om jag får en viss fråga om det och det, om vi skulle komma in på det här med tron på Jesus. Du ska istället våga säga: Herre, din helige ande som du har gett mig kommer att hjälpa mig om jag hamnar i en knepig situation där mitt förstånd inte hänger med. Det blir en helt annan attityd. Det blir en annan röst. Det blir en annan utstrålning när vi känner den tryggheten. Vi kommer aldrig att hinna läsa in all dokumentation om Bibeln och allt möjligt som rör sig om den kristna tron innan vi är i himlen. Men däremot kan vi vara lite orienterade och ha lite koll på sakerna. Och sen får vi be att Herrens härlighet får möta oss och hjälpa oss när det plötsligt kommer till de här situationerna, så vi kan hantera det på bästa sätt. Alltså, vi ska inte rygga tillbaka för det som du och jag har fått. Jag vill säga till sist här, det finns en hemlighet när det gäller att kommunicera den kristna tron. Det är kanske inte att börja argumentera att ja, men vi har ju hittat så mycket arkeologiska fynd som bevisar att Bibeln är sann. Det är inte riktigt det kanske som biter på alla. En del gör det, som gräver just i detta med faktabitar. Det är snarare din egen berättelse om hur du mötte han som sa: jag är hela Gamla testamentet, men i livslevande form Jesus Kristus. Han som är vägen, sanningen och livet. Att du kan återge din upplevelse när du kanske bar rent av i första bänken, gjorde en del. Anna gjorde det hemma. Anna gjorde det på en konferens. Det är ointressant vad det hände. Men att du uppdaterar dig och håller det kärlekslöftet som du gjorde med Jesus den gången och kan återberätta det. Inte bara som att ja, det var något som hände bara, utan ge det ett liv. En vacker inramning när du berättar detta heliga moment. Där du gick från döden till livet. Från osäkerhet till trygghet. Det är det människor behöver höra idag. Som vi hörde här inledningsvis av dig Erik. Så är det så mycket som skakar om. Det är rädslor. Vad ska hända? Vad ska ske? Vi är med i NATO. Kommer Ryssland att anfalla oss? Det är det ena med det tredje. Och Trump är på gång. Och vi vet inte riktigt vart det barkar iväg. Människor söker efter hopp och trygghet. Då är det bara att du vet om att det du tror på har faktiskt substans i verkligheten. Det finns så mycket som talar dessutom för att det är sant rent vetenskapligt och arkeologiskt. Det är en bra plattform för dig själv. Det kan göra att du kan våga lite mer. Tryggheten. Att våga säga, jag läser Bibeln. Jag tror på den. Jag tror på Jesus. Då är det bra att veta att det är inte sagor du har suttit och läst. Det finns substans bakom trycksvärtan. Men det starkaste, det är ditt möte med Jesus. Och det kan jag säga dig, det var det som knäckte mitt motstånd mot Jesus och tron på honom. Jag trodde i sig på Jesus. Jag hade inga problem med Jesus när jag inte var en kristen. Jag hade inget problem med Gud heller. Jag hade inget problem med bön heller. Men jag hade ingen koppling till någon som på något sätt som kommunicerade det som jag inte hade problem med. Jag accepterade att Gud fanns. Men jag hade ingen som helst bild av vad här var i verkligheten. Men jag minns när jag satt i den där baptistkyrkan, det var en ekumenisk gudstjänst. Alla kyrkorna var samlade, det var fullt med folk överallt. Och vi satt längst fram in, tryckt av jag och min kompis Bengt. Jag kommer inte ihåg vad predikanten sa. Han predikar fruktansvärt länge i alla fall. Enormt länge. Som min syster som var frälst. Hon bara liksom tänkte, det här var det sämsta möte att hamna på för min bror. Hon sagt det efteråt. Men vet ni, precis som när ni sjöng, ni sångare, denna oerhört stora kör idag. De var inte fler den gången heller. På estraden. Det var en gitarrist. Det var en basist. Det var ståbas förresten på den tiden. Mm. Och så var det ett gäng som sjöng. Några stycken som sjöng. Men de hade en utstrålning, vet ni. Jag kommer inte ihåg vad de sjöng. Men det var det där som man inte kan ta på, ni vet. Som bara lyste. Den känslan, det liv som de hade inom sig, det var inte spacklat, tillgjort, tillsagt, efterapat. Utan man kände bara vara äkta. Äkta. Och jag bara minns det när vi smög oss ut innan eftermötet skulle börja. För då började jag ju förstå att nu är det farliga saker på gång. Ja, fast jag inte var uppväxt i en frikyrka så förstod jag att nu är det bäst att smita. Men den kvällen så bad jag till Herren om förlåtelse Och hjälp mig att tro på dig, Jesus. Och då trodde jag, för jag har hört talas om att det skulle hända massor med saker. Hände inte ett dugg. Jag somnade bara. Och på dagen efter på morgonen så tänkte jag, vad var det där? Vad var det där? Är det sant? Stämmer det? Håller det här egentligen? Så jag gick lite försiktigt till skolan. Sa ingenting. Bara försökte hålla det hemligt. Min kompis Bengt, han höll också tyst. Och jag sa ingenting till honom heller förresten. Att jag hade bett. Det var en hemlighet. 3 dagar efter så kommer en av mina kompisar. Och säger, Lars, det var länge sedan du svor. Jaha. Och plötsligt kommer dagen efter, eller samma dag, har glömt. Och säger i princip samma sak. Och jag hade lite dålig svenska, det kan jag väl erkänna. Det märker man ju på tv att det har hängt efter. Men det hände någonting i mitt hjärta. När jag tänkte efter inför helgen så har jag fått ett helt nytt intresse. Jag ville tillbaka dit. Där det där hände. Där jag mötte de här människorna. Allt annat var borta. Och därför är det så viktigt att vi vårdar vårt minne av vad Gud har gjort i våra liv. Att vi kan återberätta på ett enkelt sätt. Kommunicera. För det finns en längtan. Det finns en längtan. Jag lovar dig. Jag var med på en begravning för ett antal år sedan. Det var en borgerlig begravning som det heter. Men det var alltså ingen kyrklig. Jag skulle vara officiant och jag hade fått veta av änkan allt som skulle berättas om den avlidne maken. Och hon hade då tagit ut musiken, den skulle spelas på CD, jag skulle sköta CD-spelaren och det var alla möjliga och omöjliga sånger som skulle spelas. En var då Pärlepoten skulle komma lite senare i den här begravningsakten efter att jag hade hållit det här talet. Och det var Christer Sjögren som skulle sjunga. Och jag satte ju på CD-spelaren och han sjunger bra alltså. Det lät väldigt bra i lokalen. Och man kände riktigt liksom, det här är himmel. Och så plötsligt, så när vi kommer till kören, då reser sig änkan vid första bänken och säger, nu sjunger vi alla med! Och jag blev så häpen över att mitt i sorgen, du vet allt vad det är när det är på det här sättet och människor där men är ledsna och det var alla generationer, det var de som var 30, de som var 50, de som var 70, 80 och 30 pass. Christer Sjögren hördes knappt i denna oerhörda, jag skulle vilja säga lovsång, allsång som uppstod. Ingen text fanns någonstans utan man kunde den här om man sjöng till och med i yngre åldrar. Det finns ett moment av längtan av en livstråd som man vill ha kopplat till Herren. Men det är för mycket stök som skymmer. När ni nu ska dela Bibeln när den nu blir, var inte rädd för att möta omvärlden och dina medmänniskor. Var inte rädd att du ska klara en diskussion. Utan bjud på det som Herren har gett dig. Det är viktigt. Det är det som håller. Ska vi be om välsignelse över dagar vi ska möta. Jesus, tack att du vill hjälpa oss. Att göra det bästa av vår vardag i kontakten med våra medmänniskor. Att vi kan förstå hur vi ska svara var och en särskilt. Och göra det med uppriktighet, med salt, med krydda, Jesus. Vi ber här att vi ska inte vara hårda eller dömande utan vi ska vara sanningsenliga. och fria och glada och välsignade av dig, Herre. Låt all rädsla få vara bortflugen också. Och låt frimodigheten få växa fram ändå mycket mer. I Jesu namn. Amen.